Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hej och välkomna till Den blå hästen. Idag är det äntligen dags för Italiens historia. Jag heter Malin Åkersten Triumf och med mig så sitter min pappa Ulf.
Hej.
Och min mamma Ulla.
Hej, hej.
Som har flyttat till bordet ännu lite närmare idag. Mycket trevligt. Hörrni, det här är ju lite ditt favoritland, eller hur pappa?
Ja, det är lite grann mitt favoritland. När jag läste historia och statskunskap på 60-talet så skrev jag uppsatser om Hitler och Mussolini. Så det kan jag alldeles mycket om. Mm. Jag ska försöka begränsa mig lite.
Men du, då gör vi så här. Vi kör igång då. Så ja, hoppas vi att vi hinner med allt kul.
Ja.
Du, ska vi ta det här med romarriket lite snabbt ändå?
Ja, väldigt snabbt.
För det har vi ju redan pratat om.
Vi pratade ju om det tidigare. Man kanske ska säga att till att börja med så kom det indoeuropéer som man kallade för italiker. Och det var så där ett par tusen år före Kristus.
Mm.
Sen kom etruskerna som man inte riktigt vet om de kom från Alperna eller om de var ursprungliga i Italien. Och det vet man fortfarande inte. Man har massor med teorier.
Etruskerna fanns även i andra delar av Europa?
Nej, fanns i Italien bara.
Bara Italien, okej. Okay. Ja, just det, för de pratade vi också om i första avsnittet. Mm.
De bildade ett antal byar vid floden Tibern som de slog ihop och som med tiden blev Rom. Och det blev då kungariket att börja med. Och det här Rom var ju väldigt duktiga på att organisera. De var duktiga på att kriga. Så på kort tid så hade de erövrat hela Italien. Och sen har vi omkring Kristi födelse så var ju Caesar uppe i Gallien. Erövrade Gallien som är Frankrike idag. Han åkte också över till England och erövrade England. Och det gick ju så där. För där krigade ju både walesare och skottar emot honom.
Mm.
Men centrala England tog han ju. Sen höll under hela Roms historia så var det bråk mellan romare och skottar och walesare. Till slut så tröttnade en romersk kejsare som hette Hadrianus och byggde en mur mellan Skottland och England så att man kunde försvara det.
Just det, man stängde liksom av.
Man stängde av skottarna, för de var så skickliga på att kriga så de ville man inte ha ner i riktiga England.
Och när är det här då?
Det är på 200-talet tror jag, efter Kristus.
Är det då som romarriket har sin liksom största
tid? Den pikar då, ja.
Ja, för då har man på och dessutom tagit över nere i Nordafrika och även på östra delen av Medelhavet.
Ja.
Och även Spanien.
Ja, ja, Spanien var Roms kornbod, liksom Nordafrika. Nordafrika såg inte alls ut som det gör idag. Det var ett blomstrande land, man hade jordbruk, vete, havre och annat.
Mm.
Öknen har kommit långt senare.
Om någon som lyssnar nu tycker att det här är helt sjukt framstressat beskrivning så kan vi ju rekommendera att lyssna på allra första avsnittet av Den blå hästen då vi pratar igenom det här. Men vi har ju så himla mycket kul vi ska prata om i Italien så det är därför vi är lite snabba nu.
Ja, det gick åt skogen till slut med romarriket.
Mm.
Man hade väldigt dåliga kejsare, enstaka bra kejsare.
Mm.
Och till slut så började folkvandringarna, kom en germansk stam som avsatte den sista kejsaren 476 var det väl.
Mm.
Och sen...
Det här var den krigiska delen av folkvandringen.
Ja, det var den krigiska delen.
För vi har ju pratat om att folkvandringen innehöll ju också massor med människor som bara flyttade på sig.
Mm. Det kom en sån, goterna, kom ostrogoter, som ibland kallas för östgoter. De hade sitt kärnområde uppe i nuvarande Tjeckien, men de tog över med tiden hela Italien.
Mm.
De var välorganiserade och bosatte sig och fick barn och ungefär som många, eller som många andra folkvandringsfolk.
Mm.
Och de bildade alltså ett rike i Italien med huvudstad i Ravenna. I Ravenna så ligger, finns det ett mausoleum, en gravkyrka eller vad man ska kalla det, till, där ligger Teoderik den store begravd.
Vem var det?
Han var kung av goterna.
Aha.
Och det kan man fortfarande se, det finns kvar, så det kan man åka till Ravenna och titta på.
Är det här ungefär 600 efter Kristus?
Ja, 500.
500. Mm. Mm. Men, okej, och vid det här läget, i det här så har man helt tappat det här med romarriket, men kyrkan måste väl ha börjat få bra drag?
Ja, de börjar ju, det uppstår ju ett maktvakuum här.
Mm.
Och påven var ju, hade mycket begåvade påvar vid den här tiden, de kunde ta över. Men vi ska inte lämna goterna, för de, efter Teoderik så gick det neråt för dem. Och då kom några som kallades för langobarder, långskäggiga.
Jaha, ja, det har man ju nästan när du säger.
Och i vår historieskrivning, den götiska historiebeskrivningen på 1600-talet när vi var stormakt i Sverige, då ansåg man att både langobarderna och goterna kom från Sverige.
Mm.
Och Sverige var grunden för all kultur och allt som fanns i hela Europa. Det har ju senare tider har ju insett att så var det ju inte.
Longobarderna då? Vad gjorde de?
Ja, de var krigare.
Ja.
Och de förpestade livet för de som bodde i Italien vid den här tiden. Så att påven bland annat kallade in vår vän Pippin.
Ja, just det, den lille.
Den lille, ja. Mm. Han som hade besegrat araberna vid Poitiers.
Mm. Han var frankisk kung.
Ja. Och de kallade in honom för att ta död på de här longobarderna, och det lyckades han ju med. Så att när de var borta så uppstod ytterligare ett maktvakuum. Pippin vann över longobarderna, och området från Rom och över till Adriatiska havet upp till Ravenna, Bologna, blev kyrkostaten, där påven blev en världslig första också.
Så Pippin gav bort den? Ja. Var han oerhört religiös?
Ja, det var han ju. Ja. Han var ju hjälte på den här tiden. Han hade stoppat den arabiska invandringen.
Mm. Men vad fick han ut av det då? Av att ge bort en stor landmassa han hade liksom tagit.
Ja, han blev
tagit.
Kompis med påven.
Ja.
Det var ju värdefullt på den här tiden.
Hur kommer det sig att det blev så starkt? Alltså, hur kan påvemakten vara helt oantastlig under alla dessa hundratals år, medan alla andra kungar och människor som hade makt byttes ut och slogs?
Ja, det är en bra fråga. Det finns en bok som jag läste när jag gick på universitetet som handlar om diktatorer.
Mm.
Och det var, då tog man upp Hitler, Stalin och påven.
Oh, trevligt.
Ja, det var
sällskap.
Lite intressant.
Ja.
Det var en bra bok. För att den katolska kyrkan är ju styrd diktatoriskt ifrån påven.
Mm.
Mycket välorganiserat med ärkebiskopar, biskopar och bypräster.
Mm.
Och det var en hierarki helt enkelt, där påvens ord var, ja, det var Gud.
Mm.
Han var ju Guds ställföreträdare.
Och det här etablerades ganska snabbt efter att, vem var det kejsare som accepterade den kristna tron?
Det var Karl den store, 800.
Jaha.
Och sen så kom ju hans släktingar, Otto bland annat, i tysk-romerska riket. Som accepterade påven.
Aha. Men påven hade ändå verkat i 800 år. Eller ja, inte
Nej,
riktigt kanske.
Inte riktigt. Men från 300-talet.
Ja, i 500 år ändå.
Ja.
Ja. utan att bli, och det är ändå ganska länge, utan att bli avsatt eller sönderhackad.
Sen hjälpte det ju väldigt mycket att han blev omätligt rik genom det tiondet som han samlade in. Alla var tvungna att betala pengar för den katolska kyrkan så att prästerna kunde få lön, men det räckte ju till mycket mer. Man kunde ju bygga en tjusig Vatikanstat bland annat.
Ja.
Och man hade kyrkor över hela Italien som man ägde. Och sen kunde man då genom kyrkostaten få in pengar också.
För kyrkostaten var mycket, mycket större. Det blev alltså det här området som Pippin gav bort.
Mm.
För själv hade man ju bara trott att det alltid hade varit runt Vatikanen.
Ja, men det, men var ju... här var jättestort. Det gick över som ett band, diagonalt band över Italien från Rom. Mm. Och bort emot över Apenninerna som är bergskedjan som går genom hela stöven. Och bort till Adriatiska havet, till Ravenna och Bologna.
Adriatiska havet är östsidan alltså?
Det är östsidan, det som går emot Balkan.
Okej, så nu har alltså Pippin gett bort asmycket mark.
Mm.
Kyrkostaten är jättestor.
Mm. Ja, jättestor och jättestor. Det österrikiska arvet är ju mycket, mycket större. Allt norr om kyrkostaten dominerades av Österrike, kejsaren alltså. Och allt söder om Rom. Ja, det är lite kul för att där fanns, det bildades en stat som heter de två Sicilierna. Och det bildades av normander som hade seglat ifrån Normandie. Samma normander som sedan invaderade England. De seglade runt Spanien in genom Medelhavet och grundade en stat. Det är båda Sicilierna.
På ön Sicilien?
Ja, ön Sicilien och Neapel. Neapel ligger söder om Rom, så det är ett väldigt, ganska stort område. De regerade där i hundratals år och var med på korstågen och alltihopa.
Och när är det här då?
Det är 1100 sådär någonting.
Ja.
De erövrade ju England 1066 i slaget vid Hastings.
Normanderna, ja.
Normanderna, ja.
Just det. Sen var de med i filmen Ivanhoe också.
Ja, där var de elaka.
Just det.
Och där hejade man på angelsaxarna som var tidigare.
Gjorde man det? Ja. Jag vet inte riktigt om det var dem man... Okej, men... så att Italien nu efter runt 1100-talet består alltså av kyrkostaten, en stor del som tillhör Österrike, tysk-romerska riket, och sen de två Sicilierna.
Det är södra Italien.
Södra Italien.
Men det finns en annan sak som har påverkat Italien långt fram i tiden till och med idag. Alla de här delarna pratade olika språk, de förstod inte varandra. Det var alltså rena eländet. Snacka om Babels torn. Sardinien hade ett helt eget språk som inte är släkt med något. Kragen uppe på stöven, där pratade man säkert uppåt 100 språk. Milanesiska, piemontetiska och allt vad det hette. Och i södra Italien likadant. Italienska, som en... stor diktare som heter Dante hittade på. Det är något slags esperanto så att man kunde begripa varandra. Men det är alltså ett konstruerat språk. Det har ingen folklig bakgrund.
Utan... Som Dante hittar på?
Ja. Han skrev sin Divina Commedia på italienska.
Mm.
Och det...
När gjorde han det?
1300-talet någon gång, va? Det var tidigt på medeltiden i alla fall.
Mm.
Och det sägs att han hade gått ut på gatorna i Florens för att höra hur folk pratade. Alla mäktiga män på den här tiden talade ju latin.
Mm.
Och latin var ju ett språk som var något... Ja, alla kunde tala det. Hela Europa kunde tala latin. De makthavarna kunde latin. Präster, byråkrater, kungar, alla.
Eliten
var det, ja. Men då tänkte då Dante att då måste man ju försöka nå resten av folket också.
Mm.
Så han hittade på, det är belagt alltså, han hittade på italienskan. Sen har ju den utvecklats oerhört mycket under århundraden, men det är han som är grunden till det italienska språket.
roligt, det hade man ju ingen aning om.
Nej.
Då kan man ju också fatta att den blev så himla populär, den boken. Alltså ja. I historien.
Ja. Det här med språken fick ju en enorm betydelse framöver också. Långt fram under 1900-talet så var barn tvungna att lära sig italienska i skolan. De fick lägga ner hur mycket tid som helst på att lära sig italienska, för de talade ju helt andra språk hemma.
Jaha, fortfarande det här, alltså?
Ja, långt in på 1900-talet. Och det var ju... Det har ju haft betydelse för folkbildning och överhuvudtaget bildningen i Italien.
Mm.
Att de måste lära sig ett språk för att kunna få något jobb i samhället överhuvudtaget.
Just det. Okej, men vi var inte alls där faktiskt. Vi var någon helt annanstans.
Nej, vi var på medeltiden fortfarande, eller 1500-1600-talet. Där staterna, Genua, Florens, Venedig och vad det nu heter, Padua, Bologna, växte fram med rika köpmän. Venedig hade ju en speciell betydelse, för det var en sjöfartsstad. Och de upprättade handelsstationer runt hela Balkan, långt bort i Mellanöstern. De hade monopol på karavanhandeln. Och de hade skaffat sig monopol på många olika typer, salt och vad det nu var för någonting, allting.
Mm.
Och de blev ju omätligt rika. Men även de andra stadsstaterna blev rika. Det är ju här som skuldsedlar dyker upp för att förenkla handeln. Sedlar alltså, med ett symboliskt värde. Det stod 10 riksdaler på dem. Men de var inte värda 10 riksdaler.
I sig själv, nej. För det var ju bara papper.
Det var bara papper, ja.
Just det.
Men det här hittade man på. Man utvecklade bokföringen i stadsstaterna. Den bokföring som vi har för företag idag, med debit och kredit, det kommer härifrån.
Just det. Och de här stadsstaterna är liksom i stort sett helt fristående. Lite som i Tyskland.
Ja, det är de. De är fristående. Men de krigar ju ständigt och jämt. De hade ju mycket pengar och kunde sätta upp legohärer. Och det här höll man på med i hundratals år. Det är en liten rik elit.
Och sen har vi påvestaten.
Ja.
Och sen har vi de två Sicilierna är fortfarande kvar där nere.
Ja, de ska vi återkomma till.
Mm.
De mest berömda adelssläkterna i stadsstaterna, det är Medici i Florens och Sforza i Milano.
Mm-hmm.
De blev omätligt rika allihopa. Medici var ju stora gynnare av konsten. Michelangelo och Da Vinci och allt vad de hette. De jobbade på beställning ifrån Medici-förstarna.
Och när är det här? Är det också här runt 1500?
Ja,
men när var
1415. Det här är alltså... Nästan all konstnärlig utveckling beror på att det finns pengar.
Mm.
Och renässansen som vi talar om nu, med de här olika förstarna. De hade omätligt med pengar och kunde alltså betala en massa människor, konstnärer, målare, skulptörer, författare. Och
vad var grejen med renässansen egentligen? Vad var det som utmärkte den?
Den kallas renässansen för att det är en pånyttfödelse. Det var framförallt Venedig, men även andra köpmän fick kontakter med araberna.
Mm.
Och araberna hade gjort det som man inte gjorde på medeltiden i Europa. Man sparade gamla skrifter ifrån grekerna. Så Aristoteles, Plutarkos och Hippokrates och allt vad de hette. De fanns alltså skrifter som var översatta till arabiska. Och de grekiska originalen fanns kvar.
Mm.
Och de här skrifterna, de kom då till Italien framförallt. Och då började man återupptäcka, på nytt föda, den grekiska kulturen. Det var det handlade om.
Och det påverkade konsten?
Ja, det påverkade konsten och det påverkade det mesta. Ta sjukdomar till exempel.
Mm.
Hippokrates var ju läkekonstens fader. Och han hade en konstig uppfattning om varför man blev sjuk. Det var antingen för mycket galla eller också var det för mycket blod och allt vad det var för någonting.
Ja, kroppsvätsketeorin är vad den kan heta.
Ja, och den var alltså förhärskande i hela Europa fram till mitten av 1800-talet när man började upptäcka att det fanns något som heter bakterier. Mm-hmm. Så att fram till dess så hade man blodiglar på kroppen, tappade blod. Man åt konstiga saker för att förhindra den svarta gallan att sprida sig. Det var, som vi uppfattade, rena mörkerkonsterna.
Mm. Var renässansen någon slags, liksom, nu går vi mot en ljusare vår efter den mörka medeltiden?
Ja.
Eller?
Ja, och det var en tysk historiker på 1800-talet. Medeltiden hade ju inte uppfattat sig själva som medeltid.
Nej, det är klart.
Men en tysk historiker, jag tror han heter Burkhardt, hittade på namnet medeltiden, som låg mellan antiken och renässansen. För det var på antiken och i och med renässansen som kulturen återuppkom. Det var en mörk tid, medeltiden.
Och själv när jag tänker på medeltiden tänker jag mest på sådana där struthattar med flor i och torn och tinnar och så. Men så romantiskt kan man inte tänka.
Nej, det var det ju inte.
Nej. Men å andra sidan inte heller asdåligt.
Nej, för vanligt folk var det ju asdåligt.
Men blev det någon skillnad nu under renässansen för vanligt folk?
Nej. Det var inte det handlade om, utan det handlade om en kulturell elit och en ekonomisk elit som fick det bättre.
Mm.
Många av de här rika köpmännen var ju ganska sysslolösa. De kunde ju ägna sig åt sina läsa böcker och överhuvudtaget ägna kulturell utveckling.
Mm. Vad är renässansen viktig alltså för den fortsatta, det liksom lade grunden för fortsatt utveckling? Eller var det också nästan ett återtåg med dessa äckliga blodiglar?
Nej, men det visst, det hände ju väldigt mycket. Man återupptäckte den grekiska matematiken till exempel.
Mm.
Men retorik blev någonting väldigt viktigt vid universiteten. Så det är klart att det påverkade.
Men egentligen är det så himla konstigt att vi utgår ifrån något som liksom bestämdes 400 år före Kristus. Att vi använder det i liksom i vårt dagliga liv fortfarande idag. Man tycker ju att det borde ha hänt en del.
Ja, det har ju, men ändå. Det hade en väldigt stor betydelse. Men det var ju likadant i Grekland som det blev sen på renässansen. Det var en massa sysslolösa män som kunde ägna sig åt det de gillade.
Mm.
Och de var rika.
Mm.
Så var det på 1500-talet också.
Mm.
Sen ska man väl, för att avsluta det här med renässansen, så ska man säga att den kyrkliga makten, påvens makt, gick ju ner.
Mm.
Man började upptäcka människan, att människan hade ett egenvärde och inte var en produkt av Gud och Jesus.
Som en slags föraning av upplysningstiden.
Mm.
Och renässansen som epok är fram till från 1300 och fram till
14, mitten på 14 och så 1500-talet.
Ja, ganska kort period, eller?
Mm.
Vad händer i övrigt då i utrikespolitiken under den här tiden?
Ja, så det påverkar inte Italien så där väldigt mycket. Det är ju alltså reformationen som kommer i början av 1500-talet.
Men det där blandar man sig ju inte i eftersom
man
vet vad man tror på.
Ja. Så att det hände inte så mycket, utan de höll på där med sin handel och påven fanns ju.
Men vad hade man för relation till exempel Frankrike då?
När vi pratade om Frankrike så sa vi att den genomgående tendensen i fransk politik, det var att bryta det habsburgska väldet.
Mm.
Och det försökte man med genom att invadera Italien lite då och då.
Varför då?
Det var ett starkt välde för Habsburg.
Vadå?
Norra Italien.
Ja, för de var ju kejsarsläkt, ja.
Ja. Till att börja med så gick det inte så bra för fransmännen, utan Habsburg kunde behålla sina riken i Norditalien.
Mm.
Men sen kom ju Napoleon.
Just det. Och han kom nu i slut efter franska revolutionen.
Ja, omkring 1800 pratar vi om.
Uh-huh.
Första åren på 1800-talet. Och alla de stora slagen som han vann mot kejsaren Habsburg, de stod ju i Norditalien.
Uh-huh.
Magenta, Solferino och allt vad de hette.
För han tågade hela vägen från Paris.
Ja, med sin stora armé
mm.
som var oslagbar vid den här tiden. Och han erövrade hela Norditalien från Habsburg och bildade ett kungarike och utsåg sig själv till kung.
Det var väl fiffigt?
Ja, det var jättefiffigt. Det fanns ju inga fler bröder. De andra bröderna var kungar i Spanien och kungar i Nederländerna.
Vad hade Napoleon för relation till påven och hela katolicismen då?
Han var inte särskilt religiös, men han insåg ju att han måste hålla någorlunda fred med påven.
Mm.
Han krönte sig själv, han tog själv på sig kejsarkronan. Annars är det ju påven som ska kröna kejsare.
Jaha, ja. Men det var okej. Hade påven någon militär makt att snacka om?
Nej, inte jämfört med Napoleon.
Nej. Hur länge sitter Napoleon vid makten?
Han sitter fram till 1815, när de skickar ner honom till Sankta Helena. Efter Napoleons fall så startade man ju den berömda eller beryktade Wienkongressen, där makthavare i det nya Europa återställde allting före Napoleon.
Mm.
Och det betyder för Italiens del att norra Italien kom att hamna under kejsaren, tysk-romerska kejsaren i Wien. Det här fick då sen betydelse för den begynnande nationalismen. Nationalismen började ju runt om i Europa som någon slags folklig uppror, ska vi inte säga än, men en folklig rörelse i alla fall.
Vad då?
Ja, man ville alltså att det utländska inflytandet i det som skulle bli Italien skulle försvinna. Och det här kallades då för risorgimento, på nytt födelse.
Mm-hmm.
Den mest kända företrädaren för det här, det var en som heter Garibaldi. Om man någon gång åker till Italien så ser man till och med byar har statyer av Garibaldi. Han var den stora frihetshjälten. Och han bodde på Sardinien och fick för sig att han skulle befria Italien från de båda Sicilierna. De båda Sicilierna var världens mest korrupta rike som någonsin har existerat. Det var så otroligt. Det var en kungaätt där som överhuvudtaget inte var intresserad av någonting annat än sin egen njutning och tjäna pengar. Garibaldi åkte dit ner med någon liten här. Det var inte så många människor. Han tågade in i Neapel och tog över. Och åkte över till Sicilien och tog över det också.
Mm-hmm.
Det här ansåg han att han gjorde på kungen av Sardiniens uppdrag.
Mm-hmm.
Han heter Victor Emanuel. Och han har också en massa statyer runt om i Italien. Men inte så många som Garibaldi.
För det här är ett kungadöme vi inte har pratat om alls. Sardinien alltså.
Ja, det var inte mycket att prata om fram till den här tiden.
Och vi är nu på 1860-talet? Typ,
ja,
eller?
50-talet.
Ha?
Det var ju fler och fler som anslöt sig till Garibaldi.
Mm-hmm.
Och till slut så började kungen och hans premiärminister, han heter Cavour, börja inse att Garibaldi blev alldeles för mäktig. Så man sparkade honom.
Alltså
och,
Sardiniens kung?
Ja. Han var inte mycket till kung, men det var ju den här Cavour som var hjärnan bakom det hela.
Mm.
Så att han lät kungen utropa det enade Italien 1861. Och det gick väl bra att utropa, men sen kom ju allt elände. Det var ju fortfarande så att folk pratade sina egna språk runt om i det där landet.
Mm.
Och det fanns ingen infrastruktur egentligen. Det var som i Spanien på den här tiden, att man byggde vägar, men det byggde man bara inom sina egna områden. Och rikedomen fanns i norr. Där fanns industrier och där fanns de gamla stadsstaterna som ägnade sig åt handel och var fortfarande rika. Fattigdomen var enorm, framförallt i södra Italien, men även på landsbygden i norr.
Men du, nu undrar man ju genast om det här med maffian. Mm. Hade den liksom börjat utvecklas redan i det här läget?
Ja, den fanns. Det var ju det icke-samhälle som var de båda Sicilierna. Där frodades mafioso.
Både på Sicilien och i Neapel?
Ja. Maffian och Camorran idag.
Är det två olika släkten?
Ja, det är två olika grenar av maffian.
Den ena är på det ena stället?
Ja, maffian är ju på Sicilien och Camorran i Neapel.
Aha, okej. Men nu är alltså Italien ett enat Italien?
Ja, på pappret.
På pappret. Och hur är det med kyrkostaten, sa du?
Jo, Cavour ansåg ju att kyrkostaten, det var en skamfläck, eller det störde det enade Italien.
Mm.
Så han erövrade helt enkelt. Han lät sardiska trupper erövra kyrkostaten.
Mm.
Och påven blev ju förstås jättesur och stängde in sig frivilligt i det som var kvar, det vill säga dagens Vatikanen.
Mm.
Där satt han frivilligt fram till 1923 eller vad det var.
Mm.
Sen erövrade man dessutom Venedig.
Och, som hade varit en fristad.
Ja, det hade varit en fristad. Så då var alltså Italien enat med alla de problem som det innebar.
Mm.
De hade ju en liten smekmånad här, smekperiod i början. När alla var väldigt entusiastiska och allting skulle bli mycket bättre.
Mm.
Men det blev det ju inte. Det blev ju snarare sämre. Det här var under de här perioden när både Frankrike, Tyskland och England hade en industriell revolution.
Ja.
Men den uteblev i Italien. De hade ju byggt upp vissa industrier i Norditalien.
Ja.
Det funkar inte.
Vadå då?
De hade inte tillräcklig utbildning bland annat. De andra länderna hade ju satsat på utbildning sedan början av 1800-talet. Det hade man inte i Italien.
Nej.
Vad resulterade i en gigantisk utvandring, framförallt till USA.
Jaha.
Så att USA var ju tvungna att i början av 1900-talet att införa vissa begränsningar. Man ville inte ha hur mycket italienare som helst. Det var hundratusentals som åkte över till USA.
Och det här var på grund av att det var fattigt?
Ja.
Vad höll staten på med då? Eller liksom de styrande på med?
Ja, de drev en massa konstiga krig. Tyskland och England och Frankrike hade ju stora kolonier runt om i världen. Och då tyckte man ifrån Italien att det måste ju Italien ha också.
Mm.
Så man erövrade delar i Afrika, i Somalia, Eritrea, i Albanien tog man. Och det här skapade ju om möjligt ännu värre ekonomi. Dels så kostade soldaterna pengar, de skulle ha mat och husrum och kanoner skulle de ha också.
Mm.
Och dels så var det här de områden som de stora länderna hade valt bort. Det var fattiga områden som inte gav några som helst pengar till Italien. Tvärtom så kostade pengar att anlägga vägar och överhuvudtaget föda en befolkning som inte kunde föda sig själva.
Men var det liksom bara prestige då?
Det var rent prestige.
Jaha.
Och det bidrog alltså till den oerhört dåliga ekonomin och till den emigration som drabbade Italien. Rent politiskt så hade man ett slags förbund med Tyskland och Österrike-Ungern. Men när första världskriget bröt ut sen så mutade England framförallt Italien och även Frankrike att ställa upp på deras sida istället för att ställa upp för Tyskland. Dels så fick de massor med pengar och dels så fick de ett löfte att efter världskrigets slut så skulle de få delar i Norditalien, Sydtirolen till exempel, och delar av en halvö som heter Istrien som idag är Slovenien, och sen skulle man få hela den kroatiska kusten, den så kallade Dalmatien. Sen så var ju första världskriget en total katastrof för Italien. Man tvingades strida i Alperna mot tränade tyska och österrikiska alpjägare. Och det gick åt skogen så. Det var ju hundratusentals, 600 000 dog och lika många skadades allvarligt. Det finns en berömd bok som Hemingway har skrivit, med ett farväl till vapnen.
Ja, just det.
Som handlar om det här.
Jaha, det var så länge sedan jag läste den.
Ja. Den kan man läsa, för det finns lite grann av eländet där också. Framförallt den illa organiserade och inkompetenta italienska armén.
Ja, okej. Okay. Så när kriget är slut, då står man där söndrat och splittrat. Men man får någonting i alla fall.
Ja, man får Sydtirolen och man får den här halvön Istrien. Men däremot så får man inte den dalmatiska kusten. Och man får inte den jättestora hamnstaden som ligger på Istrien. Som då hette Fiume och som idag heter Rijeka. Nej. För det ansåg då man i Paris, Wilson bland annat, att den nybildade staten Jugoslavien behövde den hamnstaden.
Ja.
Och trots att det bodde alltså, det var en klar majoritet, 60-70% av de som bodde i den där staden var italienare. Så det var ett klart brott mot deras egna principer.
Men man hade inte ägt det tidigare, de här delarna.
Nej.
Men det bodde fortfarande ganska många italienare
ja,
där.
Ja, det här var ett område. Hela Istrien med Pula och vad de heter, Pirano och allt vad de heter, de där städerna. Det var italienska städer.
Fast de lydde under Österrike-Ungern?
Ja.
Ah, okej. Okay.
Men det här med Fiume, det blev alltså en jugoslavisk hamnstad. Och det här var ju, det blev ju ett trauma i hela Italien. Dels så hade man då förlorat så mycket folk och dels fick man inte det man hade blivit lovad.
Nej.
Så att de var ju ganska sura.
Ja.
Och då fanns det en poet, han var jättekändis på den här tiden, som heter D'Annunzio. Han var känd för att dels så skrev han fantastiska dikter, dels så hade han otaliga kvinnoaffärer och dels så hade han gjorde han av med hur mycket pengar som helst. Han var oerhört fåfängd och byggde sig slott lite här och var och sånt där.
En dåtidens rockstjärna bara, inga konstigheter med det.
Nej, verkligen. Han tjänade ju inte så mycket på sin diktkonst. Men däremot så lyckades han ju, ska jag säga att han sol och vårade, men hans kvinnor var ju ofta grevinnor och hertiginnor och annat och var ganska rika.
Mm.
Så han levde ju på dem.
Mm.
Men han skrev en massa patriotiska dikter och sen så lyckades han befordra sig själv till någon slags överste löjtnant eller vad det var. Enbart av det skälet att han hade så häftig uniform. Så han satte på sig den uniformen, satte sig själv i en bil tillsammans med några kompaner. Och så fick han då ett antal soldater som var arbetslösa och tyckte det här kunde väl vara kul. Och så åkte han till Fiume, det vill säga Rijeka. Och tog över den och utropade en stat.
Va?
Där han var president eller vad han kallade sig. Det är alltså rena operettupptåget. Men i Italien så visste man ju inte hur man skulle hantera det här. Han var omåttligt populär.
Ja.
Så att man vågade inte gå till anfall emot honom och köra bort honom. Dessutom så tyckte ju många att det var ganska bra att han hade tagit Fiume som trots allt var en jugoslavisk stad.
Mm.
Så att han fick hålla på i 4 år.
Men det tyckte Jugoslavien också var okej?
Ja, men de hade ingenting att sätta emot. Det var ju en låtsasstad som hade konstruerats i Paris. Så att det tog ju många, många år innan den staten överhuvudtaget kunde fungera. Så att det var ett timing här. Han hade tur. Och skicklighet förstås. Men som sagt, Fiume, som det heter på italienska, existerade under 4 år. Nu var det ju så att han söp som ett svin och han knarkade. Och han på något mystiskt sätt så antingen knuffades han ut eller också så ramlade han ut ifrån ett fönster. Men i alla händelser så överlevde han. Men han blev handikappad. Och vid den här tiden så hade Mussolini dykt upp.
Vem var han då?
Till skillnad från alla de andra diktatorerna vid den här tiden så var det en bildad man. Han hade läst och kunde skriva. Han var journalist och ledare för en rörelse, en fascistisk rörelse som han skapade. Jag måste berätta vidare om D'Annunzio.
Ja, visst.
I den här staten, Fiume-staten, så hittade han på en massa symboler som sen blev ökända.
Mm-hmm.
Den romerska hälsningen, det var någonting som skulle stärka sambandet mellan hans folk i Fiume. Då sträcker man ut högerhanden och riktar den svagt uppåt.
Mm.
Precis som Hitler sen kom att ta över.
Jaha.
Han kallade sig själv för Duce. Och det tog ju både Mussolini och Hitler efter. Fast i Tyskland heter det Führer.
Mm.
Och det var massor med saker. Bland annat uniformerna. De svarta skjortorna som Mussolini tog över. Och Hitler tog över bruna respektive svarta skjortor. Och det var en massa sådana där saker som han hittade på. Och han, i hans eftermäle, Danunzios eftermäle, så nämns han ofta som grundare av fascismen, vilket var helt fel. Han var inte fascist, men han hade väl drag åt det här hållet i alla fall.
Vad hände med honom sen då? Han blev handikappad.
Ja, han blev handikappad och han fick hyra en jättestuga, mindre slott vid Gardasjön, där han dog sen.
Aha.
Då var han helt, ingen brydde sig om honom längre.
Och vid den här tiden hade alltså Mussolini tagit över makten i Italien?
Ja, det är också ett Annunzio-arv. Han talade om marschen till Rom. Han skulle ju ta över Italien.
D'Annunzio.
Ja. Ja. Och då skulle man marschera till Rom.
Mm.
Och det där tog ju Mussolini över. Så han proklamerade bland fascisterna marschen till Rom.
Var satt han egentligen?
Han satt i Norditalien, i Milano eller något sånt.
Berätta lite om Mussolini.
Mussolini var till skillnad från alla andra diktatorer en bildad man.
Mm.
Han läste böcker, han såg filmer och överhuvudtaget var han kulturellt intresserad. Jag vet inte varför han slutade med att vara socialist. Han var ju äregirig så att han tyckte väl kanske att socialismen var död efter första världskriget. Och,
han var lite trendkänslig på oss.
Han var mycket trendkänslig, ja. Han tog över de fascistiska grupper som fanns i Norditalien.
Mm.
De var ju trots allt ganska inspirerade av D'Annunzio, alla de här. Och då kom han på att man skulle tåga till Rom och ta över Italien.
Och gjorde det liksom som en PR-grej?
Ja, det var ren PR-grej. Till slut så kom de till Rom.
Mm.
Och staten var ju mer eller mindre obefintlig redan då. Så att de tog över makten helt enkelt. Och så ringde de till Mussolini som kastade sig på ett tåg och åkte dit. Så han var aldrig med på den där romerska marschen, vilket han påstod sen i alla år under sitt... Han tog makten i början av 20-talet och blev mördad 1945. Och under de första åren, fram till 1936, så gjorde han nästan allting rätt.
Om man ska vara en hänsynslös diktator...
Han var inte särskilt hänsynslös. Han gjorde väldigt mycket för det italienska folket. Inte bara det där med att under Mussolinis tid gick tågen i tid.
Vadå, är det något man säger?
Ja, det är något man sa väldigt länge. Det var mycket bättre under Mussolini, för då gick tågen i tid.
Jaha.
Men hans stora grej, det var att han lät expropriera värdelösa adelsmäns gods och dika ut områden runt om i Italien så att det blev odlingsbar mark av dem. Maremman till exempel i Toscana, idag är det en av världens främsta vindistrikt.
Mm.
Tack vare att han lät dika ut träsken som var där. Mm. Likaså var det stora träskområden söder om Rom som man också dikade ut och gav till arbetslösa, inte minst krigsveteraner.
Gratis?
Ja, de krigsveteranerna skulle ju få lön för att de hade kämpat.
Ja, de där stackarna som hade stått upp i fjällen.
Ja.
Ja.
De blev av med malaria på det sättet.
Ja.
Jaha, vad det fanns malaria i de där träsken?
Mm. Men han, det var ju en bra organisation runt det hela. För han delade ut områden som folk kunde försörja sig på. Det var inte små jordbruk, utan det var mellanstora jordbruk som man startade. För, med produktion av kor och getter och hästar och allt. Och även säd då förstås.
Och det här...
och ris framförallt. Ja.
Och det här sker alltså i hela Italien, inte bara uppe i norr där man har hållit på att koncentrera sig förut?
Nej, de pontiska träsken, de ligger i södra Italien. Men grejen var alltså att de kunde försörja sig på de här jordbruken. Man gjorde inte som i Sovjet, skapade stora, olönsamma, slösaktiga kolchoser och sovchoser och allt vad det heter. Eller som man gjorde på andra områden, hade för små områden, små jordar som folk inte kunde försörja sig på.
Hade man någon form av skatt på det då som gjorde att folk, alltså att staten fick in några
pengar? Ja, det är klart. Ja. Man fick ju betala inkomstskatt och säkert jordskatt också, det vet jag inte. Men inkomstskatt i alla händelser.
Ja. Så man blev självförsörjande och försörjde liksom den fascistiska staten,
ja,
i det här.
Mm. Men den andra grejen som han är berömd för, det är den så kallade korporatistiska staten.
Mm.
Man lät företrädare för olika näringsgrenar sitta i någonting som heter Stora rådet och som hade den slutgiltiga makten i Italien. Han var ju diktator, men det Stora rådet kunde bestämma även över honom. Det slutade ju med att det Stora rådet avsatte honom faktiskt.
I det Stora rådet så satt det då kvinnor och handikappade och folk av olika hudfärg och sånt där, förmodar jag.
Självklart.
Ja.
Nej, men det var höga militärer. Det var stora, rika företrädare för näringslivet som hade industrier. Det var den typen. Och sen förstås företrädare för det fascistiska partiet.
Det låter lite som att man gick tillbaka till det här med kejsare och senat och så. Var
det var det förebilden, ja. Han älskade Rom, han älskade att framstå själv som en romersk kejsare. Och han talade ofta om Medelhavet som Mare Nostrum, vårt hav, som romarna gjorde.
Okej, men han var alltså först av alla diktatorerna som hade med andra världskriget att göra.
Ja.
Vad tyckte liksom gemene man? Är det pre-Francos skräckvälde vi snackar, eller?
Där måste man ju vara lite kluven. Det var alltså inget skräckvälde av Francos typ. Men det är klart att han hade en hemlig polis. Han hade svartskjortor. Och de trakasserade ju meningsmotståndare. Och slog ihjäl dem och satte dem i fängelse och torterade säkert också. Men
blev det någon brain drain här i Italien?
Nej, inte efter det här. Så väldigt många tyckte ju att det här var väldigt bra. En ordning och reda äntligen. Som jag sa, han gjorde allting rätt fram till mitten av 30-talet. Sen gick det bara ut för. När Hitler skulle invadera Österrike vid Anschluss så tvingade han, eller ja, tvingade och tvingade, men i alla händelser så startade då någonting som heter Axeln Berlin-Rom, vilket betydde att Mussolini var tvungen att göra som Hitler sa i alla utrikespolitiska frågor.
Så här var det. Det var inte take it or leave it, utan nu gör du så här bara.
Nu gör du så här.
Uh-huh.
Och de hade ett väldigt konstigt förhållande, de där två. Hitler beundrade Mussolini överallt på jorden, medan Mussolini tyckte att Hitler var en obildad tölp. Så att det här var ett väldigt konstigt förhållande de hade. Varje gång som Hitler och Mussolini träffades, och det gjorde de 5-6 gånger eller någonting sånt, så pratade Hitler oupphörligen. Han pratade, höll en lång, lång monolog. Hitler, Mussolini fick inte säga ett ord. Och han höll på att orera, så när han kom hem så sa han. Han orerade om sina idiotiska rasteorier och det tyska folket. Och Mussolini var alltså inte antijudisk. Men däremot så var han ju tvungen, Hitler kunde ju bli sur på honom, sätta upp lite skyltar om att judar inte tillåtna och sånt där, men det var ingen som brydde sig om. Så att det fanns ingen judeförföljelse egentligen under Mussolini.
Nej.
Den stora judeförföljelsen, den kom ju sen när Italien började förlora kriget och tyskarna tog över.
Men nu var vi någonstans här vid Anschluss. Vad hände sen då efter Axel? Vad hette den, sa du?
Axeln heter Berlin-Rom.
Berlin-Rom-axeln. Mm. Är det första som de har med varandra att göra?
Nej, Hitler hade du hört talas om Mussolini tidigare, en gång i mitten på 30-talet. Så att han ordnade så att han fick en inbjudan till Mussolini. Men då var ju Mussolini lite lurig. Så att han berättade inte för Hitler, du är välkommen. Du kan komma hit och så åker vi till, om det nu var Milano eller Venedig eller någonting. Han ville inte ha honom i Rom. Och Hitler åkte dit. Och Mussolini slog på stort med parader och massa eleganta uniformer och musikorkester. Och Hitler kom dit civilklädd. Ja, det var inte bra.
Oj, oj, oj. Jobbigt för Hitler.
Ja, mycket jobbigt. Så att han kompenserade sig sen några år senare och bjuda Mussolini till Berlin med ännu värre parader och ännu värre orkestrar. Det är alltså rena sandlådan här.
Ja.
Men det är folk som leker i sandlådan som styr över världens öden.
Ja.
Men sen bröt ju andra världskriget ut. Ja, Mussolini, man undrar, det har stått mycket om det här, om han hade en hjärnblödning eller någonting. Allt han gjorde blev fel. Till exempel när Tyskland invaderade Frankrike, så kom Mussolini på att de måste ju också invadera Frankrike och skickade trupper mot Rivieran som ju förlorade, för italienarna var inte så roade av krig. Framförallt inte vara roade av krig som styrdes av ärkefienden Tyskland.
Det är gamla fiender.
Det är gamla, det är bara ärkefienden. De är värre än svenskarna och ryssarna och svenskarna och danskarna på medeltiden.
Mm.
Och det har ju delvis den betydelsen, den följden, att alla italienska krigståg blev ju väldigt dåliga. Folk var inte intresserade av att slåss helt enkelt. Det där beryktade krigståget mot Grekland som jag pratade om tidigare när vi pratade om Tyskland.
Mm. När var det?
Det var 40 månaderna innan man hade tänkt invadera Ryssland. Och det gick åt skogen och tyskarna fick skicka ner en massa trupper dit, vilket fördröjde anfallet mot Ryssland.
Mm.
Sen hade han ju redan Somalia. Och då kom han på att det enda land som inte var kolonialt styrt i Afrika, det var ju Abessinien eller Etiopien som det heter idag. Så det kunde man ju ta. Så skickade han sina mer eller mindre värdelösa marschalkar och generaler dit. Och trodde att det bara var att marschera in i Abessinien. För där var det ju bara en massa infödingar, de kunde man ju lätt slå. Men så visade det sig att de här så kallade infödingarna, de var jätteduktiga krigare. Så det gick åt skogen, massor med italienare som dog där i Abessinien. Och då fick ju de här värdelösa marschalkarna och generalerna, de tyckte ju att så här kan man ju inte ha det. Så att de började kasta senapsgas på infödingarna.
Jaha.
Stora mängder senapsgas. Massor med abessinier dog. Och det här fick ju enorm betydelse. Hela världen visste ju att Mussolini gasade ihjäl infödingar i Abessinien.
Mm-hmm. Men man tyckte liksom att det där, nu gick ni över gränsen för vad som är okej.
Definitivt. Gas är någonting som man, det slår ju tillbaka på den som använder det. Två utvecklade stater kan inte börja kasta gas på varandra, för då dör båda. Det är ungefär som atombomben. Så att de vann med tiden. Och Victor Emanuel, han var kvar alltså.
Vem är det?
Det är kungen. Man avskaffar inte kungadömet, utan han var kvar i Italien under hela Mussolini-tiden.
Jaha.
Victor Emanuel blev kejsare av Abessinien.
Jaha, så man skickar ner honom?
Nej, man skickar aldrig ner. Han fick sitta i Rom.
Jaha, lite som att våra prinsar och prinsessor är hertigar lite i olika...
Ja, ungefär så. Det hade ingen som helst praktisk betydelse.
Nej, okej.
Men sen så gick det ju fortsatt ut för. De allierade gjorde ju sin landstigning i Nordafrika, gick över till Sicilien, vandrade upp i Italien och tyskarna försvarade sig. Och det var nu judeförföljelserna kom. I det tyska området, där gick tågen till Treblinka och Auschwitz.
Var var det här, sa du?
Ja, egentligen från söder om Rom och hela vägen upp. Där gick tyskarna runt och samlade upp judar.
Och det här var helt okej med Mussolini?
Ja, Mussolini blev ju avsatt i samband med att de allierade började erövra södra Italien.
Och när var det?
Det här var 43, va? Det var det stora rådet som jag pratade om tidigare.
Mm.
De insåg ju att makten ligger inte hos fascister och Mussolini längre, utan det ligger hos de allierade. Så att de avsatte Mussolini, satte honom i fängelse. Och ja, det där fängelset, det var en bergsplatå som han låg en stuga på.
Mm-hmm.
Och Hitler, som i alla lägen försvarade Mussolini, han skickade ner en av sina favoriter, en flygare, som landade på mycket våghalsigt på den där bergsplatån och lyckades få ut Mussolini ifrån den och körde upp honom till Hitler i Tyskland.
Jaha, så han blev fritagen alltså?
Han blev fritagen av Hitlers trupper.
Mm.
Sen var han där ett tag. Då var han ju en bruten man. Han var sjuk och såg inte alls ut som den kraftkar som han hade gjort från tidigare. Men av något skäl som man inte riktigt vet, så ansåg Hitler fortfarande att han var Italiens statsöverhuvud. Så han beordrade sina nazister och även fascisterna att skapa en stad uppe vid Gardasjön som heter Salo. Och i den skulle Mussolini vara chef. Och det höll de på med då under tiden den tyska ockupationen var kvar.
Mm.
Men sen förlorade ju tyskarna och då blev det ju ett folkligt uppror mot Salostaten. Så man sköt Mussolini och hans senaste älskarinna, han hade ju många. Hängde upp dem upp och ner i en bensinstation. En berömd fotografi som spreds över hela världen. Så går det med fascister.
Mm-hmm.
Det var ju en väldigt stark partisanrörelse i slutet av kriget i Italien. De utnämnde sig själva till rättsskipare, vilket betydde att de ansåg att de hade rätt att mörda, tortera och på annat sätt förstöra de gamla fascisterna. Så över hela Italien så gick de in och sköt eller på annat sätt tog livet av det, de som de ansåg vara fascister. Och som vanligt när det är såna här upprorsrörelser, så de demoraliserades. Till slut så blev det som i Balkan, att angav grannar och släktingar och annat. Ja, eller oliktänkande överhuvudtaget. Det här kallas för den röda terrorn.
Och när skedde det här då?
Det här var 45, framåt ett tag. Sen kom ju det efterkrigs Italien, eländet. Man hade ju regeringar som var värre än de franska regeringarna. De satt några månader och sen fick de avgå och sen ombildades. Det var i stort sett samma människor hela tiden som var premiärministrar respektive utrikesministrar. Men de hade olika koalitioner, de hade olika stöd. Men det gemensamt var att det var väldigt få som satt under en längre tid.
Mm. Men Italien straffades inte på något sätt efter andra världskriget av de allierade?
Ja, nej, de förlorade ju Istrien, och Fiume och Rika och det. Sydtirolen gick tillbaka. Mussolini hade ju avgått innan, långt före krigsslutet. Så att det straffades inte på det sättet som Tyskland gjorde.
Nej, just det. Hur var det med kolonierna då?
Ja, de förlorade dem ju.
Jag förstår.
Det är två saker som är viktiga med Italiens politik efter andra världskriget. Det ena är att USA var väldigt rädda för det italienska kommunistpartiet. Det var Europas största kommunistparti. Och då gjorde man allt för att kristdemokraterna, som var den andra stora makten, skulle behålla regeringsmakten.
Ja.
Och man pumpade in miljarders dollar i Italien för att de skulle kunna behålla makten.
Ja, och i hela Italien? Eller?
Ja, i hela Italien. Fast, ja, mest i Norditalien, för det lönade sig mest. För där fanns det redan industrier.
Mm-hmm.
Där fanns Fiat i Turin och Olivetti som var en stort, gjorde skrivmaskiner och blev med tiden ett IT-företag.
Mm-hmm.
Och de hade stora livsmedelsindustrier.
Och bra italiensk design.
Ja, verkligen i Milano.
Mm. Och även möbeldesign.
Mm. Så det här var ett ganska framgångsrik tid för italiensk industri. De här industrierna och överhuvudtaget framgången, det berodde delvis på de miljarder dollar som pumpades in i det här landet. För att få igång näringslivet, för att minska kommunisternas inflytande.
För ju mer företag och industri, desto mindre intressant är det med staten.
Mm. Jo.
Ja. Heja kapitalism.
Ja, det var superkapitalism det handlade om. Sen var det ju så, som vanligt i Italien, att de rikedomar som industrin samlade kom ju inte folket till del särskilt mycket.
Mm.
Man hade ju redan då oerhört fantasifulla sätt att undvika skatt. Vilket man gör idag också.
Jaha, hur då till exempel?
Jag kan inte det där. Men jag vet ju att rika människor behöver ju nästan inte betala någon skatt alls. Och fattiga människor kan hitta tusen sätt att undvika också. Så skatteinkomsterna i Italien är väldigt, väldigt låga. Det har då haft som följd att man höjer momsen hela tiden för att få in några pengar överhuvudtaget.
Så det är inte helt lätt att bedriva enskild firma?
Nej,
nej.
Definitivt inte.
Nej.
Om jag minns rätt så har man något krångligt system. Man måste fylla i en massa blanketter för att överhuvudtaget få betala skatt. Den andra stora grejen, det är det polariserade samhället. Det fanns så väldigt många intressegrupper i Italien. Det finns ju fortfarande. Och som stred mot varandra. Det hade då en väldigt stor betydelse på 70-talet när terrorismen, röda brigaderna, dök upp.
Mm-hmm.
Det var väldigt många som tyckte att de gjorde rätt.
Vad gjorde röda brigaderna?
De tog till fånga folk, pressade ut pengar ur deras företag eller ur deras släkt.
Ah.
Och en del mördade dem och en del släppte dem.
Och det här, vad hade de för politisk inriktning? Var de bara terrorister och
de
anarkister?
De var terrorister, ja. De kallade sig för kommunister eller för... Det hette ju röda brigaderna.
Mm.
Men det var ju ganska lösligt. Det handlade ju mest om deras eget självförverkligande och att ställa till det. Men de gick ju för långt.
Ah.
De tog till fånga den kristdemokratiske ledaren Aldo Moro.
Mm-hmm.
Och fick honom att skriva en massa konstiga brev till påven och till presidenten och annat.
Mm-hmm.
Som alla fattade att det var inte han, utan det var de som hade dikterat de här breven.
Mm-hmm.
Och till slut så tog de livet av honom. Satte honom i en bil och sköt honom.
När är det här då?
Det är 70-talet.
Ja.
Ja, men ska jag avsluta det här med röda brigaderna,
ja,
så förlorade de det folkliga stödet och det började spricka även inifrån i samband med att de mördade Aldo Moro. Och då hade man gått för långt. Då hade man gått över en gräns. Industrimän var en sak, men toppolitiker var en helt annan.
Mm-hmm.
Så att den bittrade sönder helt enkelt. Och de lyckades då genom en superbegåvad hemlig polis spränga hela brigadsystemet. Så att de sattes i fängelse helt enkelt. Mm. Det finns en berömd bild av ett antal unga människor, män och kvinnor, bakom järngaller som står och skrattar allt vad de orkar. Och det var alltså röda brigaderna som var jättelyckliga över att få så mycket uppmärksamhet.
Alltså inte ens då?
Nej.
Nej, okej. Och nu är vi framme vid 80-talet.
Det som är det viktigaste på 80-talet, det var en total skandal ett av Italiens största företag, Permalat heter det, som gör godis och som gör livsmedel, hade under ett antal år förfalskat sin bokföring och hade mutat revisorer och annat också. Vilket betyder att de gick i konkurs helt enkelt, och 30-40 000 pers blev arbetslösa. Och det var därför att industriledarna hade fuskat och gett sig själva stora löner, och sen hade de förfalskat bokföringen.
Och det här kom man på alltså?
Ja, kom man på. Och det blev ju världens skandal som gick ut över hela näringslivet.
Ja.
Det var ju under den här tiden man började försöka ta itu med maffian.
Mm-hmm.
Och
varför just nu då? Var det läge liksom?
Ja, det var läge. De mest kända politikerna under efterkrigstiden, det var väl två eller tre av dem som anklagades för samröre med maffian. USA stödde ju också inofficiellt maffian, fast det har man alltid förnekat. Det skulle ju byggas en massa saker nere i Syditalien och på Sicilien.
För att få fart på landet liksom,
ja,
eller?
Broar och vägar och annat. De pengarna gick ut till maffian.
Jaha. Och så blev det inga vägar?
Nej. Och även det var en berömd, beryktad skandal med en stor jordbävning på Sicilien, där de fick miljarder, eller åtminstone miljoners miljoner, för att bygga upp en by igen. Det gjorde de aldrig. Och det fanns flera sådana här skandaler. Det stod om det då och då. Så maffians folkliga stöd, bortsett ifrån det i Sicilien, började minska. Och de här Andreotti och Craxi och vad de hette, De Gasperi, alla de här människorna som dök upp i tidningarna som premiärministrar lite då och då. Flertalet av dem blev alltså anklagade för maffiastöd. Och så var det då några rena människor i Rom som kom på att så här kan vi ju inte ha det. Maffian ska ju inte styra staten. Så att de skickade ner åklagare till Sicilien. Och det finns ju filmer och tv-serier om det här. De blev ju skjutna, två av dem i alla fall, av maffian. Men förr eller senare så skickade man ju ner ytterligare åklagare. Och till slut så fick man ju väldigt många maffiabossar inom lås och bom. Och sen tog man ut med Camorran i Neapel. Det gick väl inte så bra, men i alla händelser så har de ju tagit fast en hel del Camorra-ledare också.
Är det där i Neapel som det har varit sopberg?
Ja.
Har det någonting med maffian att göra?
Ja, det var maffian hade betalt för att ta hand om soporna. Och så tog de pengarna, men inte soporna.
Jaha.
En av Berlusconis vallöften var ju att han skulle fixa det här med soporna i Neapel. Det gjorde han ju aldrig.
Nej. Men för nu är vi framme vid Berlusconi, tänkte jag. Han var inte en politiker, han var en affärsman.
Han var affärsman, ja.
Ja. En sån där som man hade tyckt illa, som de röda brigaderna lätt hade satt klona i.
Ja, om man hade varit lite äldre eller varit lite mer mäktigare vid den här tiden.
För det var han inte riktigt då.
Nej, han byggde ju upp. Han började sin karriär som fuskare och bedragare tidigt. Han var från början, så fick han ett antal fastigheter. Ja, det var något skumt med det där, jag kommer inte ihåg det riktigt. Men i alla händelser så använde han pengarna från de här fastighetsaffärerna, som var mer än skumma, för att bygga upp ett medieimperium. Han var den första i landet som startade kommersiella tv-kanaler. De här tv-kanalerna med halvnakna tjejer och bara larvig underhållning. Men sen har han ju utvidgat. Han har ju några av de mest världskända förlagen och tidningar. Och han äger ju Zlatans gamla fotbollslag i Milano. Han har hur mycket pengar som helst.
Men han säger sig inte ha något samröre med maffian.
Nej, men det tror ju folk.
Ja.
Men det går ju inte att bevisa. Det går överhuvudtaget inte att bevisa någonting som har med Berlusconi att göra. Han är så oerhört mäktig i kraft av sina media och sina pengar.
Och vem är det som styr idag?
Idag är det en det har ju gått riktigt illa. Mm. Stor statsskuld, får inte in några skatter, elände i största allmänhet. Så att då bestämde sig riksdagen, parlamentet, för att nu kan vi inte lita på politikerna i landet längre. Då tillsätter man en ämbetsman.
Mm.
Och nu har man en som heter Monti, Mario Monti. Och han är inte politiker och han är ämbetsman och han har lyckats då få igenom ett antal besparingar. Och det räcker ju inte på långa vägar, men i alla händelser så får han in skattepengar i alla fall på ett sätt som Berlusconi eller Prodi aldrig kunde göra.
Och skickar det så att säga bra signaler till banken i Världsbanken och
ja,
sånt.
Ja, det är vad det handlar om.
Mm.
Nu ska det ju bli val i vår. Och då vill ju många att Monti ska ställa upp som premiärminister.
Mm.
Då har han sagt att han inte vill, men vi vet inte.
Men det här är ju väldigt speciellt att alltså riksdagen eller parlamentet säger att nej, men vi kan inte ha en politiker som sitter vid makten. Går man inte emot hela så här demokratiska tanken att man ska liksom ha folkvalda politiker utan att man tar en ämbetsman?
Ja, men då kom ihåg vad vi sa för en stund sedan. Det finns ett enormt politikerförakt som delvis är orsaken till att en sån som Berlusconi kunde dyka upp överhuvudtaget. Det finns ju då en massa teorier om det här med varför italienarna inte är lojala mot sin stat. Det är fortfarande så att det är styrelseman man har i Verona eller i Verona eller i Neapel eller var det nu är mycket, mycket viktigare än den där korrupta regeringen som sitter i Rom.
Ja. Man är helt klart mer kommunalt inriktad.
Ja, helt klart. Lokalt kommunalt, ja.
Ja.
Det är där lojaliteterna ligger, det lilla landet som kan vara familjen eller kvarteret eller vad som helst, men inte staten Rom.
Och därför ser man hellre att en ämbetsman sitter och räknar pengarna än en politiker.
Mm. Folk är trötta på regeringarna i Rom helt enkelt.
Så hur mår Italien idag då?
Ja, ganska hyfsat. Bättre i alla fall än Spanien. För att nu kan ju inte varken Spanien eller Italien kan gå i konkurs, för det är alldeles för stora ekonomier. Men Monti har ju lyckats få igenom lite besparingar. Men nu kommer ju Berlusconi upp som den vanliga clown han är. Han, för några månader sedan så sa han att han stöder inte Monti längre. Och det betyder att Monti är vinklippt. Han kan inte göra någonting nu fram till valet.
Men vad gör Berlusconi idag? Vad är hans roll idag?
Han är partiledare för... Han bildar ju nya partier hela tiden.
Mm.
Men han är alltså partiledare för ett parti som ingår i koalitionen. Som stödde Monti.
Men nu gör han alltså
inte det? Nu gör han inte det. Men nu kan inte Monti göra någonting fram till valet. Som är någon gång i vinter.
Kommer Berlusconi klara sig undan allt han är misstänkt för nu?
I början av sin karriär så fick han ju igenom en lag när han fortfarande hade brett folkligt stöd och kunde göra vad han ville. Stiftade han en lag som kraftigt minskade preskriptionen för ett antal brott, bland annat de som han var misstänkt för. Det var korruption och det var mutor och allt vad det var.
Mm.
Så att hans taktik har ju varit här nu under många år att överklaga. Och till slut så går preskriptionstiden ut och så blir det inget brott.
Och han har tillräckligt mycket stöd att fortsätta vara partiledare?
Ja, för ett nytt parti som han nu har bildat.
Mm.
Så har han det. Men han är borta nu. Det är ingen som tror att han kommer tillbaka.
I valet i vår?
Ja, det är lite för mycket skandaler omkring honom, till och med för italienarna.
Mm.
Så att vad man hoppas på, många hoppas, är att Monti ska få ett brett politiskt stöd även i valet. Så att han kan ställa upp och fortsätta. För han har då stort förtroende i Världsbanken, hos Merkel i Tyskland och på många håll.
Mm.
Och skulle det komma en clown som Berlusconi, då kan det gå hur som helst för Italien, och det inser man ju.
Mm. Jaha, men hörni, nu känns det ju som att vi är klara.
Mm.
Tack för idag. Tack. Mamma, tack pappa.
Tack.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. Make a bigger impact at work with Grammarly. Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. You can even save time by going from spending hours editing drafts to just seconds. Join the 96% of Grammarly users that say it helps them craft more impactful writing. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said. Done.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.